God morgon. Vi började gudstjänsten med att berätta att en av våra medlemmar har dött. Nu ska vi också få hälsa två medlemmar välkomna. Det känns ju roligt att få göra det sista gudstjänsten så här. Så de inte väntar tills jag har lämnat. Det är gott. Jan-Olof och Ann-Sofie Hemmingsson. Där sitter de, står de nu. Jan-Olof och Ann-Sofie har ju varit medlemmar förut. Jag tror i slutet av 80-talet kanske som ni gick ur här och gick in på Rödöns EFS. Egentligen för att hjälpa till att avveckla den. Det var Tage Ölunds fel, säger vi. Okej, vi skyller allt på Tage idag. Men Jan-Olof och Ann-Sofie har ju fortsatt i ansvarsgrupp och engagerat sig mycket här i kyrkan. Och det har ju känts som att de har varit med, fast de inte har varit officiellt medlemmar. Men idag får vi hälsa dem välkomna in igen, mer officiellt då. Och ni får medlemskort av mig sen. Ni får dagens bibelord som vi snart ska få höra läsas från Efesierbrevet 4, som ni får ta med er som en hälsning då. Och jag hoppas att ni ska fortsätta trivas och känna er hemma i EFS-kyrkan. Kan vi få be för er också innan vi går vidare. Herre, jag tackar dig för ditt rike och tackar dig för din församling. Tack att du bjuder oss att vara med. Och nu tackar dig för Jan-Olof och Ann-Sofie. Jag ber om fortsatt gemenskap, fortsatt delaktighet. Jag ber att du välsignar dem rikt kommande dagar. Ditt namn. Amen. Hjärtligt välkomna. Får ni det här av mig sen. Ska vi se om vi får det tekniskt att fungera. Ettan. Dagen till ära tänkte jag försöka vara pedagogisk också. Där har vi det. Bill Hybels, Willow Creek, har sagt någonting som jag tänkte ta med från början. Den lokala församlingen är världens hopp och dess framtid ligger i händerna på de som leder den. Det är ett häftigt uttalande tycker jag. Den lokala församlingen, världens hopp. Jag vet inte riktigt om det är så du tänker om kyrkan, men det är en härlig tanke och jag tror att det är en sann tanke. Guds rike närvarande bland annat i den lokala församlingen och det är hoppfullt för världen runt omkring. Sen vill man gärna slippa läsa det som kommer sen, att ansvaret, framtiden ligger i händerna på den som leder den, de som leder den. Och det är lite agasamt för att prata jämtländska. Jag tror att det ligger mycket i det och samtidigt är det skönt att få lägga till en sak till där också. Jag tror att det i första hand ligger i Guds händer. Att vi får landa där ändå. Men det är klart att det är viktigt med de som leder församlingen. När jag idag säger att jag ska predika från hjärtat, för det har jag ju sagt att jag ska göra, så tänker jag prata om någonting som ligger mig varmt om hjärtat och det är just församlingen. Och om jag ibland säger kyrkan så menar jag inte kyrkan i form av en byggnad. Ibland har vi ju svårt med begreppen här. Men kyrkan i ett nytestamentligt bibliskt perspektiv är hela tiden människorna, aldrig en byggnad. Utan kyrkan är de som tror på Jesus Kristus och så har blivit förenade i en gemenskap. Och vi ska få läsa ett bibelord. Nu har jag bett Okbay som kommer att läsa med härlig eritreansk brytning. Välkommen fram. Efesierbrevet 4, ni som vill slå upp och följa med. Okbay har inte bott särskilt många månader i Sverige, men pratar redan så bra svenska så jag vågar släppa lös honom på att läsa bibeltext för oss.
Tack för att du får inbjuda mig att läsa lite text här. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Det ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Krist kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och när en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbullar för människorna som vill sprida välfärelse med sina bedrägliga påfänder. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sening och växa i alla avseende så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och styrer med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärleken. Tack.
Tack. Ja. Tack. Den här texten inleds med något som har blivit populärt att tala om idag, tycker jag i varje fall. Jag har hört mycket om det här på slutet. De fem tjänstegåvorna pratar man om. Man har lite olika tyngd i det här när man pratar om de fem tjänstegåvorna. Här känns som en ganska bra ihopknytning också. Vi har pratat mycket om nådegåvorna i höst och undervisat utifrån det. Men de fem tjänstegåvorna, apostlar, profeter, förkunnare, herdar, lärare. Och så säger man att det här är liksom basen. Jag tror att det ligger, det är klart att det är sant att det är så. Det här är grundfunktioner i en församling. Men jag frestas ändå att tänka att det här återigen är en exempellista. Vi har ju sett på de här olika ställena som talar om nådegåvorna. Så jag har sagt att det här kan man nog lättast förstå som exempellister. Alltså inte en fullständig förteckning. Utan på olika, i olika sammanhang nämner Paulus olika saker. Och det är exempel på gåvor, men att det finns en mångfald, det finns många fler. Och jag skulle kunna tänka mig att också här skulle Paulus i ett annat sammanhang kunna uttrycka det på ett annat sätt. I 1 Korinthierbrevet 12 så nämner han tre av de här bara, som ett exempel. Och vore jag Paulus idag så skulle jag lägga till en gåva till, och det är bönetjänsten. Vi har alla uppdraget att be, men jag upplevde också idag att Gud lägger det här på några personers hjärtan. Alltså människor som verkligen bär i förbön. För kristna ledare, för församlingar, för olika sammanhang. Otroligt viktigt, tycker jag. Men vi ska titta på det här nu i varje fall. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare. Och nu har skrivit till snedsträck och evangelister. Det är faktiskt så att här har Bibel 2000 valt ett lite intressant översättning, att man skriver förkunnare. Men nästan alla andra bibelöversättningar som jag har kollat, jag tror alla som jag har kollat, de har egentligen skrivit evangelister här istället. Och det ligger lite olika saker i de här orden, tror jag, för oss. Jag kollade den somaliska bibeln också, men jag förstod inte vad som stod där, så jag vet inte vad de hade valt. Men jag tror att om vi tänker så här, vad gör en förkunnare, vad gör en evangelist? Jo, de berättar de goda nyheterna om Jesus Kristus. Så kanske det inte spelar så stor roll vilket av dem vi väljer. Men jag tror evangelistfunktionen är jätteviktig idag. Människor som går ut och möter människor och berättar om Jesus Kristus för dem. Lite allvarligare, den andra tolkningsgrejen som Bibel 2000 har gjort. Så här står det i Bibel 2000. De, alltså de här fem som vi har nämnt, de ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Och så har vi så här i till exempel Svenska folkbibeln. Det är samma sak här. Att de flesta översättningar jag har tittat på i övrigt då väljer det här andra alternativet. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Det kan tyckas, jag vet inte vad ni tänker när ni ser det här, om det är svårt att förstå vad det är för skillnad i det. Jag tycker det blir en väsentlig skillnad om jag har det första alternativet eller det andra alternativet. I det första alternativet så är betoningen på tjänsterna. Alltså de ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst. De gör det de ska. Ungefär som att jag är anställd för att vara präst här i kyrkan. Och när jag gör det, då gör jag det jag ska. Jag utför min tjänst. Och fokus blir på något sätt på tjänsterna. Medan den här andra varianten säger vad tjänsterna har för viktig funktion. Jo, säger den, de skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. Alltså rusta församlingen, rusta var och en så att de kan göra sin tjänst. Det är en väsentlig skillnad i det här. Jag tänkte jag hörde någon på tal om evangelister, jag hörde någon som sa det, jag tar hellre 200 personer som vinner en person var för Kristus under ett år än att jag har en evangelist som vinner 200. Då får ni lite grann grepp om vad det här handlar om. Jag tar hellre 200 stycken som vinner varsin än att jag har en som vinner 200. Därför i det ena fallet så handlar det om att det är en som gör ett jobb och han kommer snart att slita ut sig och det kommer inte att kunna öka så hemskt mycket mer. Kanske han når 204 nästa år. Eller också nere på 191. Eller sådär. Men 200 som har lyckats hjälpa en person att förstå vem Jesus Kristus är. De får inspiration. Och nästa år kanske det är 400. Och så kan det liksom multipliceras. Fler personer har kommit igång. Fler har kommit i tjänst. Kan utföra sin tjänst. Och det är så här jag vill se församling. Och det församlingen som ligger på mitt hjärta, det är den jag kommer att predika om idag. Och då har vi mitt första ord, ordet funktion. Ordet funktion. Och den här tycker jag är en ganska rolig bild. Och ganska illustrativ. Det här är ju ett tema vi har kommit tillbaka till lite nu och då också när vi har pratat om nådegåvan under hösten. Om det Paulus skriver att vi är Kristi kropp. Han säger inte att vi kan ta bilden av att vi är Kristi kropp, utan han säger vi är Kristi kropp. Vi som tillhör hans församling. Vi är Kristi kropp. Var och en lemmar av den. Kroppen har olika delar med olika funktion. Vi är olika och vi har olika funktioner. Så det är ett bildspråk som fungerar väldigt bra. En del kristna ledare tror att de är hjärnan och så liksom skickar ut signalerna och alla andra ska göra som de här signalerna från hjärnan går ut och impulserna är. Och det är kanske skönt att Paulus har uttryckt det som man gör också i Efesierbrevet 4. Vi läste det där att vi ska tillsammans växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Alltså han är hjärnan, vi får växa upp. Och förenas med honom och bli allt bättre på att lyssna in hans impulser. Och på så sätt kunna göra det som våra olika uppdrag. Var och en i funktion. Om jag är öga eller mun eller hjärta eller lungor eller vad det än handlar om. Var och en i funktion. Och då ser ni också tråden som Paulus har i Efesierbrevet 4. Han låter hela kroppen foga samman. Det är ju en styrka i det här språket också. Men vi har många olika funktioner så hör allt ihop. Jag kunde inte skicka fram munnen i ett framförhållande predikan för er idag. Det funkade inte utan hela kroppen var tvungen att följa med. Hänger ni med tankegången? Allt hänger ihop. Men det är olika funktioner. Jag har ett finger här som trycker när jag ska byta bild. Och jag har en mun som säger orden. Och så har jag en hjärna som försöker att tänka vad jag ska säga. Och så vidare. Han låter hela kroppen foga samman och bli en enhet. Genom att alla ledarna hjälper och stöder. Alltså inte ledarna, utan alla ledarna. Hänger ni med? Det var lite roligt det där. Inte genom att alla ledarna hjälper till och stöder, utan genom att alla ledarna hjälper till och stöder. Med just den kraft han ger åt varje särskild del. Utmaningen att jag hittar vad är min uppgift, vad är min del, vad är min funktion i den här kroppen. Och så blir allt bättre på vad det är pekfingret, är allt bättre på att höra, allt bättre på vad det nu handlar om. Och när det händer, då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Utmaning för ledarskapet. Att hjälpa människor i funktion. Att hjälpa människor att komma in i det som är Gud hade tänkt för den och den och den. Och när jag började där 1990 då sa Tage Öhlund någonting som jag fortfarande kommer ihåg. Han sa så här att om du inte själv gör något så är det helt okej, sa han. Och det har jag tagit fasta på. Jag tycker det var jättebra sagt. Det är härligt när en arbetsgivare säger en sån sak. Så här sa han. Om du inte själv gör något men får alla andra att göra sitt så är det helt okej. Kommer du ihåg det? Nej. Jag skyller på dig den här gången också. Andra får väl utvärdera hur det har lyckats för mig. Det är nog lite si och så. Men jag tycker det är en fantastisk modell. En fantastisk tanke. Om du blir den som på något sätt finns bakom kulisserna. Men får alla andra att komma igång och göra det de ska. Så är det helt okej. Okay. Då betalar vi din lön. Det är en bra modell. Det är det första då. Funktionen. Det andra det är uppdraget. Och då har ni Matteus 28, 18-20. Där Jesus säger åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och vi fortsätter han. Johan säger. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem, Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Det finns en del kvar att göra. Jag har förundrats över det ibland. Jag har cyklat in till EFS-kyrkan eller cyklat in till stan. Eller när jag har gått på stan. Så otroligt många människor som jag inte känner eller känner igen. Eller om man vänder på det så otroligt få människor jag känner egentligen i Östersund. Alltså det bor massor av människor här. En del har jag lärt känna mycket, andra har jag lärt känna en del. Men den stora massan vet jag inte alls vilka de är. Jag gissar att det är samma sak med dig. Ser vi hur många som finns i våra kyrkor så märker vi att det finns gott om plats. Många, många fler skulle kunna vara där. Det är många som inte känner någon större dragning. Det är många som inte fattar varför ska man gå i kyrkan. Det är många som inte känner Jesus Kristus. För det är ju det egentligen handlar om. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem och lär dem. Jag tänkte dela en bild med er. Jag pratade om den för tre veckor sedan kanske. Men nu ska ni få se den också. Och det är den här bilden. Den här är målad av en 10-11-åring tror jag. Ungefär någonstans där. Hon har en pappa som var ganska missmodig. Han kände sig ganska... Ja, missmodig kände han sig. Och jag pratar om Amanda nu, vår yngsta dotter. Hon låg i rummet innanför oss och vi ropade att nu Amanda måste du stiga upp. Hennes svar var att nu, nej men jag ligger och ber, säger hon. Annars brukar hon ligga och sträcka på sig. Men den här morgonen låg hon och bad. Och det här blev en impuls till mig. Så när hon gick förbi min säng sen på väg ner till frukost och så här. Så säger jag, hör jag mig själv säga, Amanda du kanske vill be för mig. Hon kryper ner i sängen bredvid mig och vi ska be. Och så säger hon, blundar du pappa, säger hon. Och så säger jag, hur så? Jo, jag har bett Gud och Jesus. Det är ord som så här har Amanda uttryckt sig. Jag har bett Gud och Jesus att de ska skicka en bild. Det här har de pratat om i barnkyrkan. Då förstår ni lite av barnkyrkans betydelse. Jag har bett Gud och Jesus att de ska skicka en bild. Så blundade vi lite grann och så frågade om pappa, ser du någonting? Och det jag såg, det var ju svart, mörkt. Både inombords och innanför ögonlocken så var det svart, mörkt. Och så säger hon, nej jag ser ingenting, ser du någonting? Och då började hon berätta vad hon såg. Och den första delen jag lämnat nu, den var personlig till mig. Men den andra delen i den, det var det här. Och hon fattade inte, alltså hon hade inte ens ord för de här sakerna. Jag är bondson så jag hade ganska bra koll på vad det här handlade om. Jag är dessutom präst så jag har betydelsen av det här också. Fullt av symbolik, fullt av tolkningsmöjligheter. Hon berättade om en gul åker. Hon berättade om en röd lada. Hon berättade om två fruktträd som bar frukt. Och hon tog det här på stort allvar när vi hade kom ner till frukost. Så det första hon gjorde, det var att springa till lekgarderoben och plocka fram kriter och papper för att rita ner. För det hade de sagt på barnkyrkan. Rita ner det så man kommer ihåg det sen. Så det här fick jag av henne. Johannes 4:35. Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat i skörd. Här sa Jesus för 2000 år sedan. Han sa inte lyft blicken och kolla så småningom så kommer det bli moget för skörd. Utan han sa lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Drömmer du om väckelse? Jag hör det här ibland. Tänk hur det var när det var väckelse. När människor verkligen sökte Gud. Människor verkligen ville ha kontakt med Gud. Det har funderat en del över det att där Jesus drog fram, där var det väckelse. Har ni tänkt på det? Människor drogs dit, det var trångt, det var fullt jämnt där han kom. Och människor som var föraktade både i sina egna ögon och andras ögon. De, av någon konstig anledning så drogs de till Jesus som ändå var så klar och tydlig med vad han tyckte och tänkte. Men de måste ha mött någonting där som rörde vid dem och drog dem till honom. Överallt där Jesus gick fram så var det så. Jag tänker ibland, väckelser, är det vi som behöver väckas? Är det vi som behöver väckas? Till att, och så här skriver, är det vi som behöver väckas, tändas, gå ut med hängivenhet, med fantasi, med de verktyg som vi har pratat om hela hösten. Andens nådegåvor, verktyg som man sätter i våra händer. Är det vi som behöver väckas, tändas, sändas, gå ut och möta människorna för att det ska kunna bli någon väckelse? Jag vet att det inte är så enkelt. Jag vet att det, vi läste i vår lilla smågrupp här om i fredags, att till och med på ett ställe där Jesus var, så han förundras över att det liksom inte var något sug. Det var inget intresse. Man kunde som inte göra någonting där. Förutom att bota några sjuka då, men annars kunde han inte göra några under där, står det. Så var det också för Jesus. Och så kanske det kommer att fortsätta att vara för oss också. Men en utmanande tanke är det att se att skörden finns där, mogen. Men att vi faktiskt måste ut, finnas där. Så här sa han också, Matteus 9. Skörden är stor men arbetarna får. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och glöm inte att inkludera dig själv när du ber den bönen. Så jag valde att ta med den här bilden, inte för att lyfta fram Amanda, inte för att göra någonting sånt, utan jag tänker om Gud sänder det här genom en 10-11-åring, då har jag på något sätt autenticiteten i det hela. Svårt ord det där var. Autenticiteten i det hela. Förstår ni? Alltså hon visste inte ens vad de här bilderna stod för. Och så fick hon förmedla det. Och det gick ganska rakt in i mig. Betydligt lättare att stiga upp ur sängen än vad det var 10 minuter tidigare. Lyft upp blicken och se. Skörden är mogen. Det har vitnat till skörd. Kyrkans uppdrag är gå ut, gör folk till lärjungar, gör dem till Jesus efterföljare. Det finns ju en del klassiska citat man kan lyfta här. Missionen finns inte därför att Gud har en kyrka, utan kyrkan finns därför att Gud har en mission. Det är skillnad. Missionen är inte någonting som kyrkan har hittat på, som plussar på. Att vi finns där för Guds skull på något sätt. Utan kyrkan finns där därför att Gud har en mission. Vi är en frukt av den missionen. Och uppdraget är vidare, vidare, vidare. Skörden är stor, arbetena få. Eller som jag också har sagt några gånger genom åren, kyrkan är den enda organisation som inte finns till för sin egen skull. Kyrkan är den enda organisation som inte finns till för sin egen skull. Så hennes grej är att gå vidare. Att sprida vidare. Att dela vidare. Då har jag mitt tredje grundord, löfte. Jag tycker om den här Jesusbilden. Jag har fått en reaktion någon gång och det är någon som inte tycker om den. Men jag tycker om den. Det är två saker med den som jag tycker är så bra. Det är att det är en leende Jesus som står och tittar. Jag vet när jag först för mitt inre fick se en leende Jesus, vad det betydde i mitt eget kristna liv, för min egen tro. Att tänka att Jesus har humor, att Jesus kan skratta, att Jesus sådär, det var en revolution för mig på något konstigt sätt. Och det andra, det är symbolen, tummen upp, det betyder att jag gillar dig. Han pekar på dig och så säger han, jag gillar dig. Jag gillar dig. Jag tycker det är en jätteskön Jesusbild. Och löftet är i slutet av den här missionsbefallningen, se jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det här är ju kollektiv hälsning. Jag är med er som församling. Jag är med er när ni går ut. Men den är ju också otroligt personlig. Jag är med dig. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Och jag tänkte det är ju sista chansen för mig att säga det här. Nu vill jag säga det från mitt hjärta också. Att om du inte har lärt känna Jesus på det här sättet. Om du inte har fått koppling till Jesus. Om du inte har liksom fattat vad tro är. Så tveka inte. Jag brukar säga det. Jag ska säga det snart i nattvarden igen. Jesus säger jag har kommit för att du ska ha liv och liv i överflöd. Inte en tråkig, konstigt liv, utan liv i överflöd. Det är Jesu hälsning. Jag vill att du tar in den. Jag vill att du tar till dig den. Jag vill att du tar det på allvar. Jag säger från mitt eget liv, min egen erfarenhet, att det är sant när Jesus säger det. Jag har kommit för att du ska ha liv och liv i överflöd. Det är ett härligt liv att få leva tillsammans med Jesus. Tveka inte, prata med Jesus. Jag tror faktiskt att vi ska göra så nu. Att vi helt enkelt blundar allihop. Vi böjer våra huvuden och så får vi be på nytt en gemensam bön. Och så får du om du vill stämma in i den. Jesus, tack för att du kom. Och tack för att du gav ditt liv för oss. Och tack för att vi kan få ge våra liv tillbaka till dig. I tacksamhet för vem du är och för vad du har gjort och för vad du gör. Nu kommer vi på din inbjudan. Nu kommer jag på din inbjudan. Ta emot mig Jesus. Jag vill att ditt liv ska få vara en verklighet i mitt liv. Amen. Funktion, det var första ordet. Uppdrag, det var det andra ordet. Och löfte, det var det tredje ordet. Och nu ser ni vad som står där. Ful, står det. Jag tänker det att det är den bilden del har av församlingen. Församlingen är någonting tråkigt. Församlingen är falskhet. Församlingen är bråk och käbbel och allt möjligt sånt. Och så har man svårt att se vad det här skulle vara för någonting speciellt. För mig så är församlingen någonting otroligt vackert. Jag brukar säga om EFS-kyrkan att jag brukar inte säga att jag tycker att den är vacker, men jag brukar säga att det är en fantastisk församling att få vara i. Jag vet att det är otroligt vanliga människor i den här kyrkan. Otroligt vanliga människor. Men det är fantastiska människor. Det här är en bild jag brukar visa i Alfa. Bruden. Det är ju en bild som finns i Nya Testamentet. Det var ju lite häftigt när det var en kvinna utanför Uppsala som utnämnde sig själv till Kristi brud här för några år sedan. Det är järvt, tycker jag. Men Men Kristi brud är en bild som finns i Nya Testamentet, och det handlar det om församlingen. I Efesierbrevet 5 så undervisar Paulus om kärleken mellan man och kvinna, mellan man och hustru. Och han säger, älska varandra som Jesus har älskat er. Det är ingen dålig förebild. Älska varandra som Jesus har älskat er. Så fortsätter han tala om det, så plötsligt glider in i ett, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Alltså han försvinner i någon slags meditation över Jesus kärlek till oss och säger, här handlar det om Kristus och kyrkan. Man och hustru, Kristus och kyrkan. Vi har Uppenbarelseboken 21 där det står om det nya Jerusalem som ska komma ner från himlen. Och det förstår jag också som ett ord, en beskrivning av Guds folk, alltså av församlingen. Och vad står det där? Jo, det står hon är smyckad som en, eller hon kommer som en brud, smyckad för sin brudgum. Brudgummen Jesus Kristus och det fantastiska bröllopet när Kristus och församlingen ska förena sin total gemenskap. Och så lånar jag med höga visans ord också. Vad du är skön, min älskade. Vad du är skön. Jag tänkte, den bruden, hon kan ju ha ett otroligt skitigt vardagsjobb. Jag drar till ofta med att hon jobbar i en bilverkstad. Men jag tvivlar ju när jag ser hennes smala armar och så vidare att det är en sån verklighet. Men ett väldigt smutsigt jobb som gör att hon kommer hem från jobbet och är smutsig på alla håll och kanter. Men det spelar inte så stor roll den dag hon ska gifta sig, utan då har hon legat i badet och då har hon varit till frisören och då har det varit det ena med det andra. Och så kommer hon så här skinande fin till bröllopet. En bra illustration för församlingen också. Vi är ofullständiga människor. Vi kommer att dabba oss. Det kommer att göra ont ibland att vara med i en församling. Det kommer att göra ont därför att vi är ofullkomliga som människor. Församlingen är bristfällig, smutsig, trasig. Men tack vare Jesu död och uppståndelse finns det förlåtelse, upprättelse, rening, helande. En dag ska vi möta Jesus Kristus när han kommer tillbaka. Och då kommer vi vara fullständigt upprättade. Skinande, vita, rena kläder. Någonting att se fram emot. Fram till dess, låt oss göra det bästa vi kan för att kyrkan ska vara det den är tänkt att vara. Och nu ska ni få ett citat av Thomas Sjödin till slut. Han skrev en bok början av 1990-talet skulle jag tro att det var. Det var en brytpunkt där någonstans i kyrkan där vi fick ett slags krismedvetande. Och många uttrycker sin förtvivlan över vad församling hade blivit, vad kyrka hade blivit och drömde om någonting annat, drömde om framtidens kyrka. Thomas Sjödin var en av dem. Han skrev en bok som heter Osminkat, och när jag tar de här orden från hans inledning så kanske ni förstår varför boken heter så. Den moderna kyrkan är välsminkad som en tonårsflicka. Ursäkta alla tonårsflickor. När jag drömmer om henne, och det gör jag ofta, så ser jag att det rinner tårar i sminket. Hon gråter och torkar. Gråter och torkar. Och plötsligt ser jag hur vacker hon är. En väldigt personlig hälsning till slut. Tack alla ni i EFS-kyrkan i Östersund. Tack vare er lever fortfarande min tro på och min passion för församlingen. Jesus, jag tackar dig att du kom hit och ville dela våra liv, vara en människa som vi. tackar dig för din död, jag tackar dig för din uppståndelse. Så tackar dig också för församlingen. Tack att du har gett oss till varandra. Att få älska varandra, att få tjäna varandra. Att få ge liv för varandra. Att få ge liv till varandra. Hjälp oss att se vad du ser när du ser din kyrka. Och ge oss mod att följa dig när du kallar oss. Amen.